I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Radio Play.
Vad menar du om man skulle liksom bara ringa polisen eller om man skulle stuva in barnet i bakluckan och bara gasa?
Jag menar absolut inte det. Du är en sjuk person.
Hej Flora.
Hej Frida. Hej bokus.com och läkarmissionen.se.
We love you.
Puss.
Det här är då avsnitt nummer 6.
För den som inte hörde i förra
avsnittet. Som typ halva avsnittet pratade om, så vi ska fatta det väldigt kort nu.
Frida tittar med hård blick på mig. Nej, men för vi har bestämt oss för att ta en paus. Så det här blir det 6:e avsnittet.
Vi börjar räkna neråt nu. Ja, förra var 7:e, 6:e, sen blir 5:e, 4:e, 3:e, 2:a, 1:a. Tyst.
Sen blir det tyst. Och med det sagt så kickar vi igång det här avsnittet. Ragadagadish. Får jag visa en cool grej som jag kan?
Ja. Ja, det är ljud, okej. Okay.
Rabattkupong, psykopat, blombukett, sylt, saft. Rabattkupong, psykopat, blombukett, sylt, saft. Hör du att det är trumsolo?
Ja.
Rabattkupong, psykopat, blombukett, sylt, saft. Väldigt, väldigt härligt.
Får jag fråga, när du lärde dig det här?
Det var min styrbror som lärde mig det här.
Är det nyligen eller något du har kunnat länge?
Nej, jag har kunnat det ganska länge, måste jag säga.
Det är inte för skryta, men...
Nej. Men nu kan jag lära er. Rabattkupong, psykopat, blombukett, sylt, saft. Rabattkupong, psykopat, blombukett, sylt, saft. Nu... Går jag då? Hej då.
Kom tillbaka. Det var jättefint. Okay. En gång, nej, jag skojar. Inte en gång till, men det var väldigt bra. Jag hängde med Nim häromdagen. gjorde jag. Och då berättade hon om en lek.
Jag älskar lekar.
Mm. Hon berättade lite så här minnen från när hon gick på gymnasiet. Mm. Vi gick på samma gymnasium, men hon gick några år efter mig. Eller jag gick i trean när hon började ettan, tror jag. Mm. Eller något sånt. Jag lägger upp det här. Så här. Barn och ungdomar har ju alltid använt lekar som ursäkter för att komma nära varandra. Jag tänker typ, när man var liten kanske man lekte doktor för att det var lite spännande med kroppen. Man kanske så här, ja... Vissa gjorde det mer eller mindre avancerade doktorslekar, men det fanns ändå där på alla plan.
Mm-hmm.
Jag tänker sen kanske i typ så här låg mellanstadiet kanske man började lite försiktigt med ryska posten.
Mm.
Att man, alltså att någon sitter i ett rum och så ska den andra peka så här, den typ, och så bara den, och så får den komma in och ska vara så här handtag, famtag, klapp eller kyss typ. Eller är det som är ryska posten?
Eller jorden runt.
Vad är det? Är det allt?
Ja. Sen finns det ju också massa andra som
I alla fall, man använder lite såna grejer för att komma igång. Det finns också sanning och konka, där man så här, väldigt konsekvent, så kanske man får hångla med någon, bla 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 bla. Ja, men jag bara säger att det finns ändå många såna lekar. Och alla såna lekar, när en sån lek ska lekas, så är det väldigt tydligt så att man, vad syftet med det är. Det är lite spännande och sådär. Och de har jag hört om. Och det här är en lek i lite samma kategori, men som ändå blew my mind. Hon berättade, de på gymnasiet på fest hade lekt en lek. Och jag vill också lägga till att hon berättade om den här leken som att det var helt självklart att man hade lekt den. Så vi får se nu om du känner igen det här. Leken går ut på att man alla går runt i ett rum. promenerar runt i rummet så bara plan, liksom så här, åt olika håll, går runt, snurrar runt så där. Och om man stöter in i en person i rummet, då måste man hångla med den. Har du hört om den här leken?
Aldrig.
Är inte det det mest bizarra du har hört?
Hur gamla var de?
Det är inte ens en lek.
Det är också så här, det är väldigt
på gymnasiet.
Lätt. Men gud, det är också väldigt lätt att så här, självmant gå in i någon.
Ja, men det gjorde hon ju också. Hon bara, var en kille jag var intresserad av. Gick igenom honom 10 gånger.
Men alltså...
Det är så oblygt. Det är så fruktansvärt oblygt.
Det händer bara på Södra Latin. Nej, men det, jag älskar det här. Alltså, jag vill vara på den här festen.
Men det som är så himla sjukt med den här leken är att så här, ryska posten och sanning och konka, på ett sätt, de är ju mycket mer sofistikerade. Då kan man i alla fall låtsas att så här, det är lite
spännande. Känner du lite förnärmad?
Nej, inte förnärmad, men jag bara är fascinerad. För att de lekarna är ändå mer sofistikerade. Man kan ändå så här, liksom lite låtsas att det finns andra dimensioner av det. Men det här när man bara ska gå runt i ett rum och krocka med folk och få hångla. Det är så, det är de mest oblyga jag har hört. Och jag vill säga, vem har balsen nog, eller the ovaries enough, att pitcha den leken? Typ så här, hörni, jag har en förslag på en lek. Vi alla går runt i en cirkel och går man
var
in i någon, måste man hångla.
Då?
Det sa hon inte. Hon sa att det var en kille som bla bla bla, men I don't know.
Jag tycker det är helt briljant.
Jag kan tipsa om den här leken.
Men jag verkligen.
Om man inte fått hångla eller vill hångla mer.
Eller kan alla bara börja så här anordna singelfester? Alltså, nu är inte jag singel, men så här, jag fattar inte varför det här är en grej i tv-serier, typ Sex and the City och typ så här Vänner och sånt. Men i verkligheten så anordnar ingen singelfester. Jag menar alltså att man bjuder in en singelvän som får ta med sig en singelvän. Så att alla som kommer på festen är singlar. Alltså det är liksom separatistiskt för singlar.
Men jag, det här är ju jätte... Det här har jag inte ens tänkt
och
på.
Och det måste liksom vara en hemmafest också. För det får inte vara ute på
och på den här festen kan man leka den här att alla får gå runt.
Det är perfekt.
Man sätter in i.
Det är helt perfekt.
Vi borde anordna en sån fest. Flora och Frida singelfest.
Ja, nu, ja, jo.
Men vi kan ju bara anordna den liksom.
Absolut.
Ett sanning och konka tält, ett shot-tält och ett rum för leken när man går in i någon.
Kan vi ha ett tält med kattungar också?
Nej, det är klart vi ska det.
Tack. Jag kommer tänka, när du börjar prata om hångla så kommer jag att tänka på mina första hångel som jag tror att jag tror att jag ofta pratade om mitt första hångel, typ den jag hånglade med på elverket. Men att jag mer och mer har tänkt på sistone att jag så många gånger har hånglat med mina kompisar innan dess. Alltså att typ min kompis, hon hade en jacuzzi på sin tomt när vi var tonåringar. Vi var liksom små. 12 typ.
Är man tonåring då?
Nej, jag kom på det nu. Alltså, ja, vi var liksom 12 år typ. Och att vi satt och bubblade runt i den där jacuzzin och övade på att hångla med varandra. Liksom.
Mysigt.
Väldigt mysigt. Och även så här, min första fylla slutade med att vi hånglade jättemycket. Och att jag bara tänker på det. Att jag skulle typ vilja hoppa tillbaka i min kropp. Och liksom ha analysen jag har idag. Typ så här, okej, men typ blev jag kåt av det här? Jag minns typ inte om jag blev kåt. För att jag minns när jag hade min första fylla, då var jag typ 13. Och jag och min kompis Jana var hemma hos henne och vi drack massa sprit ur hennes föräldrars barskåp.
Fyllde den upp med vatten sen?
Nej, men vi tog vi gjorde inte det. Vi tog så här lite korkarna, shottade ur korkarna så vi tog typ en kork från varje. Och sen så började vi hångla och hånglade jättemycket och jag minns att jag typ så här låg på henne och hade typ knät mot hennes skrev. Och jag visste ju då liksom så här, det här är ju alltså jag liksom det är ju sexuellt verkligen. Men jag minns att jag sa så här Dennis för att jag typ var kåt eller jag så här skulle låtsas som att jag typ tänkte på Dennis men jag tror att jag typ egentligen tyckte att det var härligt. Jag tänker bara så här förnekelsen av så här, sin sexualitet när man är i den åldern bara jag får inte gå igång på mina kompisar
ja, typ. Eller på en tjej liksom.
Ja, verkligen.
Jag kommer också ihåg att jag hade en nära tjejkompis och när vi hade varit ute sådär att man kanske kom hem och man skulle sova ihop. Att man så här fortsatte hångla och typ så här ändå var i underkläder och typ så här lite...
Vadå, hur gammal var du då typ?
Men tidigt högstadie kanske.
Nej, men, ja, och det var så himla lätt också att bara så här, nu hånglar vi för vi testar att hångla. Ja. För vi måste lära oss typ. Men egentligen så var det var ju, i stunden var det hur mysigt som helst också bara göra det liksom. Gud. Så jag tänker att man var så himla mån om att hela tiden bara så här... sugarcoatar det med något annat liksom. Ja.
Och gud, ja, det är så himla spännande. Men man så här hånglade väldigt mycket och kanske så här gjorde sånt med tjejkompisar, men man tänkte, ville aldrig utstråla eller tillät sig kanske själv att tänka att så här, det var nice, utan man var så himla inställd på att man skulle vara ihop med en kille. Mm. Och att en annan lek jag verkligen kommer ihåg från när jag var yngre, det var att vi lekte dejt. Och jag och en kompis. Och den leken gick ut på att man klädde på sig de finaste kläder man hade. Man typ satte på sig smink. Och sen så pratade man om att så här, ens pojkvän snart skulle komma och hämta upp en med sin motorcykel. Och så var det bara att man så här, preppade sig och gjorde ordning sig för den här dejten när killen skulle komma med motorcykel. Och sen så avslutades leken med att han kom och så låtsades man hoppa upp på en motorcykel och att man åkte iväg på motorcykel. Men sen slutade alltid leken för man visste liksom inte riktigt vad som hände efter det. Eller så, utan det var bara det liksom. Men det är väldigt som att man så här övat sig på att så här, nu ska en kille komma på motorcykel och vi ska gå på dejt. Mm. Alltså att det är så här, oh, mamma, pappa, barn. Och så här, att man så himla, himla tidigt.
Vet du att jag alltid var pappan? Och jag var alltid Ken när jag lekte. Ah. Jag har försökt komma på det här. Dels tror jag att det är att jag offrade mig. Att jag så här, alla ville vara stora syster typ, eller min syster. Men också att jag tror att jag tyckte, jag tänker också att det, så här, det bisexuella draget i mig kommer fram där, att det är så här, ja, och jag vill vara ihop med mamman hellre än pappan.
Ja, men också väldigt, jag tog också den killrollen ofta i typ lekar och i teatrar och sånt.
Men det kanske är för man får styra och ställa lite också.
Ja, det är ju att man får bossa mer. Man får mer att säga till om. Är man pappan i mamma och pappa barn, då får man bestämma mer.
Mm.
Fast i alla fall för mig var det typ såhär,
nu går jag till jobbet, hej då mina barn. Så, ja, den, gick jag runt i en blå overall liksom.
En gång det jag verkligen propsade på att jag ville vara killen var, jag älskade Grease. Älskade du också Grease?
Oh ja.
Alltså det var det bästa.
Så sexy.
Musikal. Mm. John Travolta huvudroll. Mm, mm. Danny. Mm. Och då satte jag upp den musikalen på klassens timme när vi gick i tvåan eller trean. Och jag skulle såklart vara Danny. Så jag hade så här skinnjacka, tog med sig skinnjackor till alla som skulle vara i mitt T-Birds gäng.
Summer lovin' happened so fast. Summer lovin' had me a blast.
Ja, jag kommer inte med. Men min favorit är Grease Lightning. Go Grease Lightning. Grease Lightning. Go Grease Lightning. Då körde vi den också. Tog vi, ja, i alla fall. Men tänk dig då liksom, Bollstanäs skola, Upplands Väsby trean. Jag som Danny i skinnjacka. Jag hade stått med mig urdryckna ölburkar hemifrån. Som var som så här rekvisit att vi så här stod och drack öl.
Ja, men du måste känna dig cool när du
gjort det. Jag vet.
Skinnjacka som eller så en rullad, hoprullad pappersbit bakom örat som en cigarett.
Och min kompis Viktor hade varit på Buttricks inne i stan. Och åkte Drottninggatan in i stan, gått på Buttricks. Och köpt så här cigaretter. Då fanns det cigaretter som man blåste luft genom dem. Så kom det ut som så här fejkrök. Så vi hade en massa sådana. Alltså vi var barn. Och såg alldeles för stora skinnjackor, fejkcigaretter och typ så här ölburkar. Och bara, go Grease Lightning. Alltså det var så himla.
Nu är du ju där. Nu ser du, alltså jag tänker att du har skinnjacka och cigg och bärs. Ja. Hur känns det?
Gud, och så stod man där framför liksom whiteboarden och liksom och fröken stod där Gunilla och titta.
Jag vann buggtävlingen i femman, kan jag bara säga.
Vad vann du då?
En pokal.
Jag minns att jag vann en tidig danstävling på dansdisco och då fick jag en Jean Paul skiva.
Perfekt.
Skitsamma, gud.
Är
det här intressant för någon annan?
Jag vet inte, men apropå Jean Paul, nu, inte apropå Jean Paul, utan apropå musik man lyssnar på när man var liten.
Det är så sällan man får säga det, apropå Jean Paul.
Dr. Bombay är ju riksrasist, liksom. Jag slås ofta av att de gör ju fortfarande reklam för honom. Alltså, vi har vuxit upp med honom och han gör sig rolig. Alltså han sjunger om Indien och indier och gör sig rolig på det.
Kom inte på någonting med den här låten, Calcutta.
Buy my rice and curry och Calcutta.
Just det, den kommer jag verkligen
han gör sig jävligt rolig liksom, på det. Och som barn så fattade man inte bättre än man tyckte att det var roligt att hoppa runt till. Liksom. Men att det, jag tycker att det är helt orimligt att jag så här ser affischer på typ så åh, Dr. Bombay har släppt nytt, eller typ han har någon show någonstans.
Har han släppt nytt?
Jag vet inte, jag kan inte hans liksom, jag vet.
Har du sett affischer på stan? Mm,
det har jag. Jag tror att han kanske spelar på Skansen, whatever, jag vet inte. Men att jag är helt liksom tagen av att ingen gör en grej av det här, för det är verkligen superrasistiskt. Mm. Alltså det är verkligen CA gånger 100. Men du, det här med hångla och lekar och allt vad det är. När jag, under midsommarhelgen så hängde jag med min killes kompisgäng. Och jag är ju en ganska fysisk person. Mm. Till exempel så hade vi tidigare redan ett möte med chefen för det flyr. Jag kramade honom 2 gånger.
Jag vet, och jag träffade honom 2 gånger innan då. Och jag har verkligen inte alls kramat. Så att jag gav honom en kram, absolut, för att jag kände att jag behövde också ge honom en kram. Liksom.
Ja.
Inte en kramare.
Men jag, vet, jag går ju över gränsen. Alltså, vem kramar liksom högsta chefen?
Men det är hjärtligt. Men det är härligt. Jag tycker att det är hjärtligt. Liksom.
Mm.
Kropp mot kropp. Omfamning.
Ja, men jag tycker närhet. Också det är mysigt.
Det är
jag
fint.
Gillar ju det.
Alltså, människor gillar sånt.
Ja, det trodde jag också. Det trodde jag också. Så jag då under den här helgen i Skåne slash Danmark varit ganska touchy med folk, för för mig är det så här, jag bekräftar dig, jag ja. Ser dig, jag tycker om dig. Mm. När jag pratar med dig lägger jag handen på din axel eller liksom lite som om jag använder någons namn mycket när jag pratar med den personen, också bekräftande. Mm. Och så säger Henke till mig, det var hans landställe. Han jag sa i alla fall det till honom, jag bara, du är inte så himla fysisk, va? Och han bara tittar på mig och bara, nej. Och sen så inser jag att jag kan gå fram till honom och pussa på honom.
Ja.
Alltså jag kan gå fram till
honom. Han markerade det där, nej.
Jag går ju verkligen, alltså med Henke så är det verkligen så, jag går fram och bara tar mig en kram för att jag liksom tycker om honom och då visar jag det.
Mm.
Och då så berättar han att han ryggar liksom tillbaka när någon tar i honom. Och sen sa han visserligen så här, men det är okej om du gör det så. Men bara så du vet, så det är liksom inte min, jag är inte fysisk själv.
Not my cup of tea.
Och så inser jag när jag sitter där på den här middagen att jag är så touchy. Jag hade liksom lagt handen om en annan kompis, ny kompis, nacke, när vi satt och pratade. Och sen så han delat sig när han bara, alltså jag skulle ju aldrig lägga handen på din nacke när vi satt och pratade. Så bra känner inte vi varandra.
Det kan vara härligt också. Jag verkligen lärde mig det av min kompis Minda. Minda har även gjort mycket form och varit med och gjort Nuda, min tidning. Du kan kolla Nuda Paper på Instagram. Att jag började notera väldigt mycket hennes kroppsspråk, för att hon är också väldigt touchy. Eller hon har så här, hon och en annan kille som heter Maceo, som vi har pratat om, du, skitsamma, men de här två personerna i alla fall har båda det här draget att de verkligen kan få en att känna sig sedd. Och genom att så här, de alltid typ lägger handen på axeln, tittar så här, hej Flora. Eller att de så här håller i och så här. Och jag har verkligen så här noterat att de gör så och liksom själv försökt göra så ibland. Framförallt när jag försöker manipulera någon.
Perfekt.
Men jag tror att det är ett väldigt så här starkt grej att liksom använda beröring om man försöker nå en person.
Ja, precis. Och det är ju det jag tänker. Tills jag kommer fram till att så här, jag kanske inte ska lägga handen på någons, över någons nacke när vi inte har känt varandra så länge, för det är ganska intimt.
Mm.
Alltså det är typ en flirt liksom.
Jag
vet
härligt.
Ja, men jag vet inte heller hur rimligt det är att sitta och flirta på det viset med någon som kanske inte riktigt mot, alltså jag vet inte. Jag känner mig lite smutsig i alla fall. Jag känner skammen. Jag var tvungen att bara, hörni, förlåt för att jag tar så mycket på er alla.
Drama, drama, drama. Tack också till vår partner Bokus. Missa inte att de just nu har köp 4, betala för 3 på sommarpocket. Mm. Så att man verkligen kan bunkra upp med böcker inför sommaren.
Ja, gör det. Och för att få ännu fler tips så kan man gå in på deras hashtag som heter Det finns alltid en bok. Och den kan man hitta på deras Twitterkonto som är @bokus_com.
Så här, vi har ett litet dokument, jag och Flora, på Google Docs, och det säger jag för att jag tycker att det känns så high-tech, där man så här ibland skriver in en rad, typ så här, jag vill prata om det här ämnet. Och nu när jag kom in i poddstudion så ser jag att Flora fyllt i här, och där står om man råkar döda ett barn. Flora, vill du utveckla den här punkten du vill prata om?
Jag har dödat ett barn.
Hur ska jag reagera på det här? Jag kan inte skratta för då kommer det mail. Jag kan inte...
Nej.
Utveckla. Vilket barn är det
alltså,
som du har
haft igen? Det här ska inte bli ett seriöst. Vi ska inte liksom dissekera. Vi ska inte
Nej, men jag orkar inte nu.
Nej.
Inte... Ingen jävla PK-skit nu. Berätta vad om barnet du har dödat, Flora.
På vägen hem
Oops, från... Jag tycker att PK är fett nice, men ibland så kan man få prata om att man dödar barn.
Just det. Det är fan en kvinnas rätt att få döda ett barn.
Ja.
Det är det fall.
Ja.
På vägen hem från Skåne så stannade vi till vid en bensinmack. Skulle köpa en god glass. Vi stod i solen, hade det lite gött. Tills att någon bara, vänta, det är hundar i bilen och det är jättevarmt. Och så började vi prata om det. Så här. Då sprang Charlotta iväg och släppte ut de här två hundarna som vi hade med på resan.
Ja, det var era egna hundar. Ja. Jag trodde att ni hade sett hundar i någon bil.
Nej, utan det var vi som hade
ni
de här
hade med hundar och ni glömde bort era egna hundar ni hade med.
Det är inte mina hundar, okej?
Okay? Det är gemensamt ansvar.
Ja. Bill och Nelson stack upp sina små bulldoghuvuden. Och...
Jättekänsligt ämne att prata om hundar.
Just det.
Alltså, hundägare. Alltså, I'm sorry to go there. Men alltså, hundägare är fan den mest lättkränkta gruppen som finns i hela Sverige. Ja, men tycker du inte det då?
Jo, absolut.
Men alltså runt nyår. Mm. Alltså, förlåt.
Ah, jo, okay. Det finns mycket man kan säga om hundägare, men... Nelson och Bill
lite liksom ibland.
Gläfste var det så här, man såg att de ville ut liksom.
Ja,
så de fick komma ut.
Ja, bra.
Då började vi prata om det här med att ibland så låter man ju sina barn sitta kvar i bilar och alla vet ju att man ska inte låta sina barn sitta kvar i varma bilar för att hjärnan kan börja koka av värmen.
Ja. Ja.
Och de kan dö.
Ja.
Och då så kom vi in på det här, vad gör man om man tar död på någons barn?
Det är inte men någons barn. Alltså om man själv har ett barn i bilen om man glömmer bort det, ja, då men, är det väl oftast ens eget barn.
Ja, men nu, och det, jag tror på ett sätt att det är lättare att ta död på sitt eget barn. Inte, jag menar inte att man ska mörda sina barn. Jag menar så här, jag tror på ett sätt att det är lättare att leva med sig själv om man har tagit död på sitt eget barn än sin bästa kompis barn.
Va?
Nej, men så här, okay.
Varför? Man sörjer ju sitt eget barn mer och man, alltså om man har själv haft ett barn i sin kropp som man kanske sen stött ut genom sin vajayjay och liksom så här burit det här barnet, älskat det här barnet och så råkar man ha ihjäl det barnet. Okay. Tror inte att den ångesten är starkare än om man råkar... Alltså jag skulle mycket hellre ha ihjäl ditt barn än mitt eget barn. Och jag skulle sova så mycket bättre då.
Jag är inte förvånad att du säger det här. Men jag tror att det ligger någonting i det. Ja, att det rent emotionellt såklart känns mycket värre. Men skulden tror jag är större. Jag tror att man känner en större skuld om man tar död på sin kompis barn. Vad gör man? Ponera att jag...
Det här kanske egentligen säger mer om våra personligheter. än så här.
Ja.
Men det är ju fint av det att du... Eller att du känner att det skulle vara värre. Att du skulle ha större skuld av att döda någon annans barn.
Ja, jag vet ju inte. Det är svårt att liksom sätta mig in i situationen. Men det som fick mig att tänka var så här. Om man skulle råka typ köra på ett barn.
Mm.
Så att det barnet skulle dö.
Mm.
Hur kan man leva med sig själv om man har dödat någon annans barn? Vad gör man? Flyttar man utomlands?
Alltså för att fly undan liksom.
Hamnar man i fängelset om man av misstag har kört på ett barn?
Vållande av annans död, eller? En jurist kan gärna mejla.
Hamnar man i fängelset för det?
Det gör man väl. Jag tror det.
Vad skulle du göra om du hade dödat någon annans barn?
Och jag gillar också att vi pratar om barn, för att bara köra på någon randomly på en parkeringsplats på Coop, det är så här, det är trist liksom. Men barn, då är det så här, det är allvar.
Mm.
Det är sorgligare på något sätt. Jag vet inte, vad menar du? Om man skulle liksom bara ringa polisen eller om man skulle stuva in barnet i bakluckan och bara gasa?
Jag menar absolut inte det. Du är en sjuk person. Jag menar, vad gör man när man ska leva med skulden att man har tagit död på någons barn?
Ja, du menar lite mer så.
Tar man livet av sig själv? Flyr man utomlands och försöker starta ett liv? Eller bara... Jag bara tror att den skulden är den värsta.
Jag har aldrig föreställt mig det här. Men,
för det är väldigt lätt hänt. Det är ju därför jag typ inte vill ta körkort. För att jag vill inte köra på någons barn. Mm. Jag vet inte, vi behöver inte komma fram till någonting här. Jag ville bara att det här är något som har gått och grunnat på lite. Att,
ja,
och det slog mig att det måste vara den största skulden man kan känna.
Jo, absolut.
Det är också folk absolut. Som har mördat sina barn
medvetet.
På fängelsen och sånt som har liksom, som är de mest utsatta typ, för att de får mest hat av sina fellow inmates.
Mm.
Lite bara kuriosa. Snille spekulerar. Ska vi gå vidare?
Ja.
Rabatt, kupong, psykopat, blombukett, sylt, saft, sylt, saft.
Jag lyssnar på Hanna och Amandas podd. Och jag tycker jättemycket om deras podd. Ibland tycker jag att ibland, alltså, man är ju väldigt olik dem på vissa sätt. Så ibland är de ju såklart jättejobbiga och sådär, som är alla. Vi är också jättejobbiga ibland. Men jag tycker generellt att det är en väldigt fin podd. Jo, och då tog de upp en lyssnarfråga där någon bara så här, vad ska jag göra med mitt liv? En väldigt relevant fråga. Man ställer sig den 20 gånger om dagen.
Jag älskar att någon bara skickar det till dem och tror att de ska veta.
Ja, men det är det de såklart inte vet. Men de hade ett väldigt fint svar, tycker jag. Och då sa Hanna, tror jag, att bara att genom att ställa den frågan, vad ska jag göra med mitt liv? Så ställer man sig på något sätt lite utanför livet.
Mm.
Förstår du vad jag menar med det? Mm. Att man på något sätt ställer sig utanför livet och bara såhär, vad ska jag göra med mitt liv? Men det som, om man mera är, lyckas vara i livet, och där en sak bara leder till en annan, då sker ju det där organiskt och naturligt. Alltså, livet blir ju ofta bara vad det blir på något sätt. I att såhär, man halkar in på någon utbildning, man kanske börjar på något jobb av en slump och så trivs man och sen så fortsätter man med det fast man inte tänkt att man skulle göra det från början. Eller sådär, man bara så här, man glider fram genom livet och det är oftast kanske så man hittar sin väg. Inte när man stänger in sig 2 veckor och sitter på sin kammare och bara, vad ska jag göra med livet nu igen?
Ja, jag håller inte med om det här.
Nej, du gör inte det.
Nej, för jag tycker inte man halkar in på en utbildning. Alltså, jag tycker att en utbildning kräver ganska mycket tankekraft. Det är klart att man kanske klickar i lite saker hej vilt på antagningen.
Men jag tror att det där är väldigt olika. Alltså, jag vet jättemånga som så här, man tar studenter, man vill plugga någonting, man vet inte riktigt vad, man surfar runt lite, hittar något som verkar chill, söker in på den, kommer in, inte vad man tänkte, men då tar man en strökurs och så går man den och bara, shit, det här var asfett, och så vill man plugga med det. Eller att det så här, alla har ju inte så här en 10-årsplan.
Nej, verkligen
inte.
Och
det är okej att ha det också.
Mm. Men jag bara undrar om inte det här också är ett sånt svar som är så här, vissa människor måste ju verkligen göra en plan för att kunna ta sig från där de är nu, om de vill det liksom.
Men alltså, verkligen, om man har... alltså, jag säger inte gud, så himla diplomatiskt åt alla håll. Alltså, alla är så himla olika och man har så himla olika
förutsättningar
och allt sånt där. Och inte bara så mycket så. Men jag kan tycka att det var väldigt skönt, för att jag har väldigt mycket det senaste året, också eftersom det har varit så himla kaotiskt på så himla många sätt, har jag väldigt mycket tänkt så här, vad ska jag göra med mitt liv?
Mm.
Och det tänker man ju alltid på något sätt. Men tidigare år har det varit väldigt mycket så att jag bara har kört på.
Mm.
Typ så här, det här känns lite kul nu, då har jag gjort det. Eller att man så här har glidit med. Och när man glider med så här, hittar man ofta nästa steg naturligt, mycket enklare. Jag i alla fall personligen. Mm. Än när man bara inte gör någonting och bara sitter och funderar. Bara, ska jag göra det där? Nej, jag vet inte. Ska jag göra det där? Nej, jag vet inte. Och så sitter man bara och så här funderar och så bara blir det ingenting.
Ja, nej, det håller jag verkligen med om. Att det blir mer förlamande. Och det är svårt också att veta vad man tycker om man inte heller har börjat så här, testa sig fram.
Liksom. Ja, för att man bara sitter och funderar istället för att typ flyta med. Jag vet inte. Jag kände bara att det var... Jag kände bara att det var applicerbart på mig själv, att jag känner att jag lite har ställt mig utanför livet på något sätt, och vad ska jag göra med mitt liv istället för att bara så här, ta ett steg i taget.
Ja men det köper jag helt. Alltså, jag tror att så här, en av de första så här, citaten jag pinnade på Pinterest var ju typ så här, livet är det som pågår medan du har fullt upp och gör andra planer.
Mm, men det är, jag får inte magen att tänka på det.
Varför?
Jag vet inte, jag tycker det känns stressande.
Ja, fast det är också skönt, för då kan man bara, just det är det här som spelar roll.
Ja, jo, på ett sätt, men det är också så här, shit vad mycket som rinner mellan fingrarna.
Känner du? Vad menar du?
Jag vet inte. Jag kan bli stressad att säga, okej, livet, om man sitter på tåget då, på väg någonstans och man är lite svettig och stressad och man har inte träffat kompisar på länge och man så här, då är det så här, okej, det är livet, det är det här som är livet och det pågår nu. Ibland kan det vara, när man har mycket så kan det vara skönt att så här, Eller även det,
fast det handlar ju också om att, så här, nej, men det handlar ju också om att du har, är prestationsinriktad. Det handlar ju också om att förstå att livet handlar inte bara om prestation. Att det måste få vara okej att sitta på ett tåg och bara med, det här är också livet liksom. Mm. Jag kan tycka att det är en jätteskön tanke, för att jag är psykad i mitt huvud att hela tiden planera nästa steg.
Mm.
Så att för mig är det skitviktigt att komma ihåg så här, bara, det är nu, det är nu, det är nu.
Mm. Men olika personer beroende på vad det är man stressar sig över eller vad man är för person kan ju ha ju lite olika behov, olika typer av quotes. Och jag kan tycka att just det här, vad ska jag med mitt liv, och att man inte ska ställa sig den frågan för ofta, utan att man ska ta ett steg i taget och flyta med livet istället för att ställa sig utanför det. För mig just nu så tyckte jag att, att det var ett skönt quote.
Heja Hanna och Amanda, jag lyssnar inte på dem faktiskt.
Men... gör inte det. Jag tycker att det är härligt. Min bästa också just nu, om jag får ångest, är att zooma ut. Alltså, för oftast när man är så insyltad i... alltså, ofta får man ett alldeles för smalt perspektiv. Mm. Det är därför jag också kan tycka att det är skönt att åka utomlands. Eller inte åka utomlands, Rivieran. Men det kan vara skönt att bara för mig nu dra till Västervik och vara på landet. För att man inte längre är kvar i sin egen lägenhet. Man är inte längre kvar i sitt eget kvarter. Man har inte samma rutiner. Utan man får lite ett bredare perspektiv på något sätt. Mm. Att man inte blir så inrutad i sin egen liksom, lilla bubbla. Att just då zooma ut, och då älskar jag att titta på naturdokumentärer eller dokumentärer om rymden.
Mm.
För då känner jag, vissa får ju bara dödsångest och känner sig små. Liksom. Men jag kan känna mig så himla trygg i att om jag tittar på någonting om typ så här naturen och typ så här livet i havet eller någonting, då känner jag så här, shit, ingenting spelar någon roll typ, för jag är bara en klump av celler.
Mm.
Och jag kan tycka att det är skönt.
Jag kan också tycka det. Typ sitta vid havet och bara...
Ja. Det kan vara skönt att känna sig liten. Att istället för att inte bli så insyltad i vad ska jag göra imorgon, och vad ska jag laga till middag ikväll, och nu är jag ångest över det där, och jag har inte tillräckligt mycket pengar för det här, och med hyran bla, och fram och tillbaka. Att man fastnar i det är så himla smalt perspektiv. Man bara breddar lite och bara, i det här havet finns det en fisk som försöker ragga partners genom att göra stora skulpturer av sand under vattnet.
Fett. Va? Nice. Finns det?
Har inte du sett det?
Nej.
Åh, gud. Det är en jätteliten liten gråfisk som så här, man ser den inte ens för den är så himla... alltså om du tänker dig basic. Den här fisken är the basic of the basic i havet. Ingen så här lägger märke till den. Men den här fisken har en unik förmåga. Och det att den kan göra... den är väldigt liten. Men den gör enorma, så här, geometriskt perfekta sandfigurer under vattnet. Som är så här runda med så här mönster in. Så att den ska kunna få uppmärksamhet från hone som simmar förbi. Och så bara, oh shit, vad är det där för sexigt sandskulpturkonstnärverk? Och så kan de bara... så är fisken där i mitten och bara... och så simmar andra fiskar in.
Det manliga geniet.
Ja! Och så måste den jobba supersnabbt för att det här konstverket håller bara typ ett dygn, för sen tar strömmarna förstörda liksom.
Land art.
Ja, jag tycker det är fantastiskt.
Ja. Oh. Gud.
Jag tycker det är så himla härligt.
Jag ska nog också börja tänka på den fisken när jag känner mig lite nere så att säga.
Jag tycker att det är skönt.
Mm.
Jag har ju då sett ett gäng olika dokumentärer om rymden nu. Det finns på SVT Play, Vår plats i universum, som är superspännande. Men då reagerar jag så himla starkt på att ganska tidigt, nu kommer inte jag ihåg när det här började, men människor har börjat ganska tidigt skicka ut så här radiosignaler i rymden. Typ så här är vi är människor, vi bor på planeten jorden, det här gör vi på jorden typ. Och så skickar vi ut massa så här rymdkapslar med information om jorden, och vi bara så här basunerar ut de här radiofrekvenserna om att så här är vi ute så här i universum. Och jag känner att det känns fett korkat.
Varför?
För att vi liksom ger ut all den här informationen om oss, hur vi är, vilka vi är, rätt ut i rymden, helt randomly. Vi bara basunerar ut det långt utanför vårt eget solsystem. Alltså vi har liksom spelat upp radiovågor från jorden i över 100 år typ.
Mm-hmm.
Och att jag känner så här, vi kanske inte borde typ så här vifta med armarna och bara, vi är här borta. I don't know.
Ja, det här är också, det här tänker jag också, det här är en vattendelare också, för jag känner att det är väl jätte...
det är idiotiskt.
Ja, fast om de hittar oss så kommer ju vi hitta dem, kanske.
Men det är så här, jag känner bara att om vi... Vi vet ju inte, för det, jag såg en annan dokumentär, eller om det var en podd eller någonting jag läste om, där det var en rymdforskare som bara, rymden är oroande tyst.
Mm-hmm.
Alltså vi borde kanske så här fundera på varför rymden är så himla tyst.
Mm.
Är det några som har fattat bättre att typ hålla käft än att så här bara, här är vi. Vi vet ju ingenting om så här. Jag tänker bara att om man bara basunerar ut det här, och så vet man inte vilken civilisation som plockar upp det här. De kanske är så här miljontals år mer evolutionärt framför oss och har liksom mycket bättre teknik och gissningsvis om det är de som hittar oss. Och så har de någon så här Donald Trump-ledare som bara plockar upp den här signalen och bara shit, de har fått mycket bla bla bla, och så bara kommer de och... Jag vet att jag låter som det är väldigt, men jag tycker att det är bizarrt att vi är så att vi är så chill med att bara berätta vart vi är.
Ja, jag tycker att det känns, jag tycker att det känns härligt.
Du har så himla hög tro på du är medmänsklig på
jag vill ändå gärna tänka att vi möts i fred.
Det är fint av dig.
Mm.
Och jag vill bara säga en grej, och det är att storleken på universum är okänd. Alltså den kan vara liksom oändligt. Och den delen av universum som är synlig från jorden, alltså det universumet vi själva klarar av att observera, det är en sfär på en radie med ungefär 46 miljoner ljusår. Alltså ett ljusår är ju liksom den tiden det tar för solen, ljuset att färdas typ, I don't know. Det är stort. Och om solen är en stjärna och det finns ungefär 100 miljarder stjärnor i vår galax.
Du är en av dem.
Nej, solen är en av dem. Nej, okej, jag fattar.
Du är en stjärna på min himmel.
Du är med. Alltså 100 miljarder stjärnor i vår galax, som i sin tur är en av ungefär 100 miljarder galaxer i bara det observerbara universumet. Så det finns kanske 15 miljarder beboeliga platser bara i vårt solsystem om man bara går efter den här stjärngrejen.
Hur känns det här, Frida?
Svindlande. Och det ger mig lugn i själen.
Ja. Nej, för mig är det inte lugn i själen alltså.
Och sen så stämmer inte det riktigt, för alla de här platserna kring de här solarna har ju inte så här bra temperatur och en perfekt atmosfär och bla 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 bla.
De är inte lika perfekta som vi.
Nej, men alltså förstå så här.
Nej, jag tycker typ att det är jobbigt att tänka på. Kan vi
det
inte
finns så mycket liv i rymden som vi inte har någon aning om. Och vi vet så himla lite om det livet.
Men hur ska du ha det? Tycker du att det känns härligt eller tycker du att det känns hotande?
Jag tycker att det känns härligt. Jag tycker att det känns spännande. Jag är helt övertygad om att det finns massa liv i universum. Säkert i det vi kan överskåda, men om inte det så bakom kröken runt det vi inte kan överskåda. Och det är just därför jag känner lite oro över naiviteten med att berätta exakt vart vi är. Jag är oroad. Det här är ett öppet meddelande till svenska staten. Jag är lite oroad över det här. Kan någon se över om det här är en smart idé?
Oh.
Mysigt. Vi ses nästa vecka. Då är det avsnitt nummer 5.
Ja, ni får jättegärna höra av er till oss.
Ja, maila eller skriv eller kommentera eller whatever. Använd hashtag Flora Frida. Och skriv vad ni tycker att vi ska prata om.
Vi finns på Instagram, Flora Vis och Frida Vega.
Ja.
Och vi tycker om er alla.
Tack till Bokus och Läkarmissionen.
Puss.